innan man ska åka iväg på en resa på obestämd tid? Vad är det egentligen som krävs för att man ska känna sig nöjd? Och vad finns det egentligen för hjälp att få när man mår så dåligt att man inte kan ta sig ur sängen? Ja, detta är några av ämnena som det kommer att pratas om i dagens avsnitt av Mina 100 bästa vänner. Där jag, bara en dag före hennes avresa till Asien, träffar min vän Linnea Johansson. Jag möter Linnea på ett grått och regnigt Odenplan i centrala Stockholm. Hon har rött läppstift på sig med luvan högt uppdragen över huvudet. När jag frågar henne hur det känns att lämna allt det här så skrattar hon bara.
Skönt.
Det är inte jättesorgligt.
Men det är intressant att det är pissregn i februari.
Thank you very much. Vi smiter in på ett café som Linnea hade tittat ut tidigare. Hon har inte hunnit äta frukost så hon beställer chia pudding, en macka och en cappuccino på dubbelshot. Sen så slår vi oss ner vid ett av borden i kaféets kala och rätt så avskalade miljö.
Hej Linnea.
Hej.
Okej, så vi sitter här på ett fik.
Ja.
Jag ska säga så mycket mer. Men jag tänkte bara om du vill börja och berätta lite kort om dig själv.
Jag heter Linnea, jag är 21 år gammal. Jag har precis sagt upp mig från mitt jobb. Ska ut och resa, ut i världen.
Varför ska du ut och resa just nu?
Jag kom väl till den punkten. Jag vet, alltså jag har alltid velat resa. Alltså har jag alltid velat göra. Alltså ut och se världen, men jag har alltid varit redo. Jag tror att man måste känna att man är redo. Alltså känna att man kan släppa allting. Så. Men jag vet inte, alltså jag började plugga journalistik. Så. Gick ut gymnasiet, började jobba. Och så har man alla de här tankarna om så här, vem är jag, vad ska jag göra. Enorm stress över att vänta. Att veta var man ska hamna någonstans. Eller i alla fall ha någon form av plan om var man kommer vara i framtiden. Jag vet inte. Och den stressen har väl gjort att jag inte har velat resa tidigare. I och med att ja, men man någonstans säger, men gud, vad ska jag komma hem till sen? Ska jag vara borta då i 2 år och sen komma hem till vadå? Inte ha en aning om vad jag ska göra av mitt liv. Och, ja. Så. Men sen så började jag plugga. Plugga journalistik, pluggade 2 kurser. Och då släppte det någonstans den här, man insåg att men gud, det är ju folk som pluggar som är 45, alltså så här, och man kan ju ändra sig när som helst, man behöver inte veta, alltså man behöver faktiskt inte, ja, jag tror att det tar ett tag att ja, komma dit i alla fall. Tror jag, eller jag vet inte, alltså, så här, de jag har pratat med, eller mina gamla gymnasiekompisar kände nog alla lite samma sak. Det där när man kastas ut för första gången och är sådär fri och ska vara sådär, ja, nu har jag hela världen framför mig. Men sen så har man ingenting att göra av sin frihet och då är man inte så fri längre. Eller känner sig i alla fall inte så fri. Jag vet inte, så att jag tror att den förvirringen är ganska vanlig där. Att man... Att det kan ta ett tag att landa i det. Kanske olika lång tid. Sen så är det ju vissa som bara är så assofta med livet. Alltid liksom är såna personer. Men
hur är man när man är soft med livet?
Ja, men att man bara mer så här inte ältar saker, tänker jag. Alltså inte går runt och så här... Alltså dels ältar saker som har hänt, så här, varför gjorde jag så, varför blev det så här, om jag hade gjort så hade det blivit så, att vi hela tiden lever i ja, det förgångna. Så. Eller att man ja, bara oroar sig konstant över det som faktiskt ska hända. Att så här, men gud, om jag gör så här, då kanske det här händer, och så blir det så här, och så blir det så här, och så blir det så här. Där kan jag inte, jag vågar inte det. För att, ja, vet inte, att man faktiskt, det låter jättelöjligt, och det har vi pratat om hela tiden konstant, men att man faktiskt lever nu. Att så här, ja, nu gjorde jag så där för att det var det jag ville göra då. Jag agerade på det sättet för att det kändes bäst då. Jag kan inte förändra det. Sen att jag ångrar det idag, ja, men det kunde inte jag veta. Alltså, så. Och att vara så pass snäll mot sig själv att kunna säga så till sig själv, att så här, det gör ingenting, herregud, det var det du ville då. Det, ja, då är man nog ganska soft med livet i min värld i alla fall.
Är du det?
Nu är jag det. Alltså, jag har inte varit det någonsin. Alltså, jag har aldrig känt så här. Jag har alltid känt en enorm stress över allt. Alltså över, ja, det förgångna, men också framtiden. Så här, gud, vad ska hända? Vad ska jag hamna? Vad ska jag bli för någonting framförallt? Vad ska jag bli? Hur ska jag förverkliga mig själv? Så, någonstans. Men nu så känner jag inte så längre.
Hur har det kunnat ändrats?
Terapi, tycker jag säga. Nej, men... ja, hur har det kunnat ändras? Jag vet inte, jag har jobbat väldigt mycket med att försöka ändra mitt sätt att tänka. Att jag har haft människor omkring mig som har... som har sagt så. Min moster brukar alltid säga så. Men det var det du ville då. Det var det du ville då. Det är så här, du kan inte förändra det. Du kan inte förändra det. Du kan inte förändra det. Och att... man har väl alltid vetat det. Och vetat att man borde leva nu. Men det är en annan sak att känna så. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är att jag... att jag faktiskt tog det här steget nu som jag valde att göra. Att faktiskt så här, hyra ut min lägenhet. Att faktiskt... ja. Bara skita i allting. Boka en resa och... ja. Se vad det bär någonstans.
Och du känner inte att du gör det, alltså, som en flykt, utan som ett medvetet val?
Jo, absolut känner jag att det är ett... jo, det är absolut ett medvetet val. Jag tror inte jag hade... i och med att jag aldrig har varit så där, ja ja, det blir som det blir, så hade jag nog inte kunnat göra det, liksom, om det inte var ett medvetet val. Jag hade nog inte bara kunnat svänga så på det sättet. Det tror jag att det är. Men det är klart att det är... det är väl, jag vet inte. Jag tror att är det alltid någon form av flykt, kanske? Är det inte? Från någonting.
Jo.
Det är någonting man inte är nöjd med. Eller?
Ja, eller så är det bara en sökan. Jag vet inte, man söker efter något mer.
Ja.
Och en resa kan ju faktiskt förändra ganska mycket, skulle jag säga.
Ja, gud. Och också så se hur... få perspektiv på hur kanske bra man har det också. Alltså, man går, jag var i Indien nu över jul. Och då, alltså det, för sig, den känslan håller ju i sig ganska kort efter. Men då kände jag så här, när jag kom hem, gud, jag ska aldrig vara missnöjd över, liksom, ja, onödiga saker längre. Så här, jag ska vara så tacksam att jag bor i ett sånt fantastiskt land. Jag ska vara så, ja.
Vad var det du såg?
Det är perspektiv. Ha?
Vad var det du såg?
Men det är ju såklart enorm fattigdom. Alltså, så. Och prata med människor som har såna livshistorier. Så man vet ju att det är så. Människor har ju... menar, finns ju människor, de allra flesta har väl ett mycket värre liv än vad man har. Om man är, bor i ett av de rikaste länderna i världen. Alltså så, såklart. Men det är som sagt skillnad på att veta det och att faktiskt känna det. Alltså, och då tror jag att man verkligen behöver möta människor som berättar sina historier. Så.
Tror du att det är också en vissa... alltså att vår välfärd är också det som gör att vi kan vara väldigt stressade över vad vi ska göra med livet?
Hur menar du?
Nej, men att man vet om alla möjligheter som finns. Att det blir för mycket... Eller vad tror du att...
eller vad
tror du att din stress i livet har kommit ifrån?
Ja, nej, men det kanske är som du säger, men det är väl, jag vet inte. Svår fråga, var kommer stressen ifrån? Det är väl från allt, alltså jag vet inte, man lever i en värld där man lever i så mycket andras, jag vet inte, längtar efter andras framgång någonstans. Och där samhället har bestämt vad som är det som bringar, jag vet inte, det som bringar lycka någonstans. Eller det finns kanske en bild av det man ska ha för att vara den här perfekta personen i princip. Att man, men som jag sökte ju in och ville plugga juridik 2 terminer i rad. Men jag vill ju inte bli jurist. Alltså så här, jag har aldrig velat, jag vill inte jobba, va? Ska jag sitta som någon slags liten, ja, kanske advokat i något. Nej, det är, även så vill jag får ångest bara jag tänker på det. Och ångest över hela, att skulle plugga i 5 år i den jävla stressen, sen sitta som notarie i x antal år och sen efter det, ja, men stressa ihjäl mig på någon liten byrå ute någonstans. Så det får mig, ja. Men ändå så sökte jag ändå det för att, men så här, trygga sin framtid tror jag att det är. Att man, ja, men det ger jobb, det är bra lön, det är, ja, kan man leva ett bra liv. Åka utomlands på sin semester, köpa en fin lägenhet någonstans i stan, skaffa sina barn och ge sina barn en trygg framtid. Det är väl det, jag vet inte, att vi kanske kollar på. Men samhället hetsar ju oss också, alltså så här, allting hetsar ju oss till att göra de här valen också. Det är inte bara vi som står och tittar på allting runt omkring och tänker, åh, det där livet vill jag ha. Alltså så här, det låter soft och och göra det. Men man vill väl alltid vara bra. Alltså man vill väl alltid, de allra flesta vill väl vara bäst. Eller om man får ha möjligheter att vara bäst, så vill man ju vara bäst. Så. Man fostras ju i grunden med betyg. Alltså att bra prestationer är någonting bra. Så plugga mycket är en bra sak. Så. Får du ett kvitto med ett bra betyg, ett kvitto på att du är smart och duktig.
Vad skulle du, alltså, ja, om du får tänka nu då, alltså, när tror du att du skulle känna dig nöjd?
Ingen aning. Men det är väl bara att så här, när man gör någonting, när man känner att man fyller ett syfte, när man gör någonting där man faktiskt inte är, alltså lite stresspåslag är såklart bra, så att man får någonting gjort överhuvudtaget, så att man kan, men känna sig nöjd, att man kan ja, prestera så. Men det, jobba med, alltså, göra någonting där man bara känner att man fyller ett syfte, och kanske att man känner att man fyller ett syfte varje dag, alltså så. Sen behöver inte varje dag vara världens bästa dag, det är inte det, men att man bara, ja, men att man vaknar och har en mening, då tror jag att jag är nöjd. Men jag är rätt nöjd nu också, jag vet inte varför, men jag, ja, jag tror jag, som sagt, jag har aldrig varit i mitt liv, men jag känner mig nöjd, bara till freds med livet faktiskt.
Var det därför du började plugga journalistik, tror du? För att det är ett jobb med syfte?
Ja, det tror jag absolut. Därför jag valde det. Jo, det kanske var där någonstans som det var nog det första valet jag gjorde för mig någonstans. Jag vet inte, jag har alltid vetat att jag vill jobba med skrivande tidigare. Så sen vet inte jag om jag kommer bli journalist i framtiden, ingen aning om det. Men jag har alltid älskat att skriva. Så här. Det har varit, ja, mitt största intresse. Så. Men jag har aldrig, nej, men det skulle aldrig komma på fråga att jag skulle bli journalist när jag gick ut gymnasiet, för att det, då får man ingen jobb. Alltså, det, då blir man ju ingenting. Alltså såhär, bara as, ja. Så. Utan det var ju alltid såhär, men Linnea, du har bra betyg, var ju därför jag valde plugga natur på gymnasiet också. Att såhär, vi hade gått ut med alla MVG, gick ut grundskolan, och då skulle man automatiskt välja natur, även om jag var otroligt mycket mer intresserad av samhällsorienterade ämnen, så var det ändå det man skulle välja för att säkra sin framtid liksom. Att såhär, då kan du välja vad du vill sen. Valde naturprogrammet på grund av vad andra sa. Och så var det samma sak med när jag skulle välja vad jag skulle söka in någonstans, för att jag ville ju söka någonting, för att tänk om man vill börja plugga, och jag borde ju börja plugga, och hela den där biten, trots att jag absolut inte har någon aning om vad det jag vill bli. Så kom ihåg att jag hittade något program på Uppsala som hette något kandidatprogram i litteraturhistoria och retorik. Och så här, ja, jag vet inte, alla vanliga dödliga tycker väl att så här, att litteraturhistoria är det tråkigaste som har hänt. Så, nej, men det klingar ju inte så. Men jag tycker faktiskt att det är askul. Ja. Så jag tänkte jag söka. Så kom jag ihåg att jag sa det till min pappa. Och då sa min pappa att så här, men vadå? Vad tror du att man blir då? Så här, vadå? Jag bara, nej, men det är lite som ett journalistprogram. Så, men det är så här, mer retorik. Jag älskar ju sånt. Det kan väl bli kul. Men det där kan du inte göra. Vad händer med juridiken? Så här, vadå ska du... håller du på med liksom, vad tror du, vad lever du för drömvärld, att du ska plugga liksom, ja, något sånt där flummigt, och sen så vad ska du bli liksom? Berätta själv om vad han hade pluggat på högskolan, och så här, arkeologi och andra, historia liksom, och det ena och andra med det tredje. Vad blir man då? Och så kommer jag ihåg att jag tänkte så här, fuck honom, så här, vem är han att säga till mig vad jag ska göra och inte göra. Men sen satt jag där till slut då, och ändå gick in sista dagen och ändrade till juristprogrammet istället. Det är ganska otroligt. Alltså så här, hur jag, när jag hade sett det, jag tänkte så här, gud vad kul, gud vilken bra grej, så här, det här är ju verkligen precis det som jag skulle vilja göra. Så pratade jag med folk runt omkring, och sen så tänker jag att jag ska vara stark nog. Men sen så, ja.
Är det sådana saker som du tror att du har ältat, när du känner att du har gjort saker som egentligen innerst inne du vetat att du inte har velat?
Att jag ältat det, att säga gud vad dumt att jag gjorde så. Nej, faktiskt inte. Utan det är väl mer saker som har, där man tror att man har gjort fel i andras ögon. Inte att jag har gjort fel mot mig själv, utan mer att jag har vad vet jag, gjort dumma val för mig. Ja, jag vet inte.
Vilka är dumma val?
Ja. Jag vet, ja. Vad är dumma val? Jag försöker komma på så här, men gud, vad är det jag har? Vad är det man har haft ångest över? Vad är det man har ältat egentligen? Men det är väl jättemycket så här, små saker också bara i livet, sen såklart stora händelser också, man har varit med om tragiska saker och så vidare, som man, ja, bara går och ältar och ältar och ältar och ältar. Lite som att så här, du, ja, fan vet jag, du har 100 stycken trisslotter, och på en så är det vinst, och så väljer du en utav dem, och sen så var det ingen vinst, och sen så får du veta att det var på nummer 98 som det var vinst, och så sitter du och tänker sen i efterhand att så här, gud, hade jag bara valt nummer 98 så hade jag vunnit alla pengar. Så här. Och så går man och ältar det. Och sen så bara så här, men gud, du kunde ju verkligen inte veta det. Att det var på nummer 98. Så här. Men ändå så känner man inte det. Att så här, men gud, hade jag bara kunnat tänka lite på något sätt. Att, så. Så det är väl det någonstans jag menar med dumma val.
Här, men du har också haft en ganska säg. Du har varit med om mycket saker, och du är ju otroligt stark.
Alltså, det är hur sagt av det.
Ja, men du är det. Hur tror du att det har påverkat dig?
Det har väl påverkat mig väldigt mycket. Alltså så här, är man med om mycket tragiska saker där man måste acceptera. Alltså det är det enda sättet. Antingen så man kan inte vara 10 ledsen för resten av livet på en skala. Alltså så här, man kan inte vara det. Någonstans måste man gå vidare, annars kan man lika bra dö. Alltså så är det ju. Så att, jag tror absolut att om man, det är klart att det är så att allt vi är med om präglar oss, men jag vet inte, har man varit med om väldigt mycket så lär sig att acceptera och lär sig att leva med det, så blir det väl allting annat, alla mindre saker kanske mycket enklare någonstans.
Kan ibland känna att andra människor är privilegierade, liksom att de inte ska, att man inte kanske kan klaga eller sådär.
Förstår du vad jag menar?
Kan du bli sur ibland när folk klagar på vissa grejer?
Ja gud ja, absolut. Alltså det är klart man blir det. Men det, där får man ju också tänka att allting är ju relativt. Och allting är ju det som är, för vissa människor så är det värsta som har hänt någonting som i min värld är helt obetydligt. Alltså så här, för det är ju, och jag vet inte hur det känns i den människans liv. Det kanske känns lika, gör lika ont som vissa saker som jag har varit med om, för att man har ingenting annat att jämföra med. Så det är det som de människorna, alltså, eller vissa människor blir 10 ledsna av. Men sen är det ju klart att man inte kan, jag vet inte, alltså så här, men som när jag var nere i Indien och träffar människor som har haft, berättar sina livshistorier som är, men det går inte ens så, jag vet inte var man ska börja, så då blir ju min livshistoria helt plötsligt jättelöjlig, eller inte löjlig, men den blir, jag bara så här, men gud varför, det är otroligt privileg, alltså så här, så det, ja, men jag i förhållande till kanske en annan som lever i Sverige, alltså så, eller jag jämfört med många andra kanske haft en askeff uppväxt, så det är ju relativt. Det är ju verkligen, men så är det klart att man i ett samtal kan försöka få en annan person att förstå att så här, okej, det här kanske inte är så farligt ändå, för att den människan ska må bättre. Men man kan inte, jag kan inte bestämma vad du ska må dåligt över. Det går inte, så kan vi inte leva. Alltså det, och det blir ju inte bättre för det heller. Om jag säger, men vadå, det där kan du inte ha ångest över. Men herregud, det där kan du inte må dåligt över. Det är ju skitlöjligt. Så här. Det kommer ju inte hjälpa, för man kanske förstår själv någonstans att det är löjligt. Men man kan liksom inte, ja, man kan inte göra något åt att man känner som man känner. Så. Och det är nästan kanske ännu värre att må dåligt när man inte har någonting att härleda det till, när man bara, ja, är, vad vet jag, är, ja, jävligt deppig och kan inte säga vad det är för någonting, och så ska man förklara det för människor runt omkring som bara säger, men vadå, vad har du att må dåligt över? Och då blir det ju inte okej att må dåligt heller. Så är det ju i vårt samhälle generellt också. Det är ju inte okej, och vi pratar inte om att psykisk ohälsa, vi pratar inte om att må dåligt. Vi pratar inte om, ja, om varandra, med varandra på det sättet. Om ångest liksom. Alltså så här, det är så. Det gör vi inte.
Tror du att alla har det?
Ångest? Ja gud ja. Definitivt. Sen tror jag att det är ju verkligen i nivåer. Alltså, vissa lyckliga själar kan ju vara otroligt mer befriade ifrån det. Men absolut så tror jag att alla har ångest.
Men det man ser är, eller det man pratar om och det man ser är det perfekta livet, som du sa innan. Mm.
Ja, precis.
Man promotar bara det som är bra.
Ja, ja men exakt. Och man, ja. man får inte riktigt må dåligt. Det finns inte riktigt utrymme för att må dåligt heller. Och särskilt inte under längre tid. Utan då är man mer, herregud, ryck upp dig. Herregud, gör, ja, håller du på med? Ligg inte och älta saker.
Hade du önskat att det fanns mer utrymme för det?
Ja, absolut. Absolut, gud ja. Det hade jag. Men det grundar sig också i att vi inte har någon, alltså vi har ju inget tillräckligt starkt skyddsnät i det här landet för psykisk ohälsa heller. Det är helt otroligt att det är liksom än idag är så också, att det inte tas upp på ett, jag menar, högre politiskt plan än vad det faktiskt gör idag. Alltså det är så lågt prioriterat, det är helt otroligt. Och sen så mår människor, ja, men sämre och sämre. Som sagt, jag kom med en rapport för bara, ja, en och en halv vecka, en och en halv, två veckor sedan, där så här, ja, arbetslösheten minskar men antalet långtidssjukskrivna ökar, och de mest drabbade är liksom kvinnor i offentlig sektor som är, ja, men deprimerade, utbrända, det ena med det tredje. Och sen trots det, och det här är ju inte första gången det, alltså så här, men det har ju varit så, ja.
Kan du ge ett konkret exempel på där det inte fungerar?
Men det finns ju ingen hjälp att få. Alltså man vet inte vad man ska vända sig. Det är inte okej att... Alltså för det första så är det inte okej att prata om. Det är inte okej att säga att man inte klarar av någonting. Liksom. Och sen så... Alltså det finns ju en tabu i hela samhället kring psykisk ohälsa. Att man inte får... Ja, man pratar inte om det. Det är pinsamt också. Att det... Ja. Och sen så på det, när man väl... Man vet inte vad man ska vända sig. Och sen så, alltså, många vet ju inte att man kan gå till vårdcentralen och säga att man inte mår bra psykiskt. Alltså, det vet ju inte folk. Så. Och när du väl... Alltså, det ska ju mycket till för att du ska få hjälp. Och om du väl får hjälp så tar det väldigt, väldigt lång tid. Så, för att det finns inte tillräckligt med resurser. Och jag menar, åker du in och mår... fruktansvärt och liksom inte kan resa dig ur sängen, så är det ju absolut inte så att du blir inlagd så där, alltså så på så, utan då har man väl två stycken så, grundfrågor, och det ena är väl så här, eller för om man så, för att om du är självmordsbenägen så måste ju de, ja, samhället ta dig om hand, och då blir det ju bara de människorna som är självmordsbenägna och säger att de är det som läggs in, för att det finns så pass lite resurser idag att man kan inte ge vem som helst de platserna heller, för att då tar man ju ifrån, ja, man spelar som är så otroligt lite. Och de två frågorna är ju i alla fall så här, ja, men har du funderat på att ta ditt liv? Och svarar man ja på det, så är nästa fråga, men har du funderat på hur du tänker ta ditt liv? Så. Så det är ju helt otroligt att det inte finns, att man inte kan få... Nej.
Hur hade du velat att det såg ut?
Alltså dels att... Det såklart fanns mer resurser och såklart fanns mer... fler platser för människor, men sen så också att man arbetade mer förebyggande än vad man gör idag också, och att terapi är en mer liksom vanlig etablerad sak i samhället, som man kanske, fan vet jag, kanske redan från grund, alltså så här, redan från skolan, att man så här, ja, men det kan vara nice att snacka med någon ibland, alltså det kan vara nice att, ja, men prata med någon som faktiskt hjälper en med hur man ska tänka. Jag menar, vi träffar ju läkare för allting annat som hjälper oss med hela vår... Ja, så får man ont någonstans, man får ett utslag eller liksom det ena och andra med det tredje. Men när det handlar om hjärnan, då helt plötsligt ska man inte... Då ska man inte, ja, liksom leta i det. Alltså så här, jag vet inte. Jag tror alla skulle behöva prata med någon. Alla skulle behöva, eller i alla fall de allra flesta, gå in i sitt huvud och sortera. För att kunna må så bra som möjligt. Så. Mm. Nej, det är det inte.
Men har du något sådär konkret exempel som du har varit med om där du bara känner att det här är under all kritik?
Ja, gud ja. Alltså, ja, absolut. Alltså, så här, jag har ju... dels har jag många vänner som har, eller många vänner, men hade en kompis som gick till vårdcentralen och berättade om jag har mått dåligt hur länge som helst, har mått, ja, verkligen kan inte resa sig ur sängen längre, och det läkaren säger är, här, ta lite antidepressiva, och det var det, så. Och så fick den här personen då leva på det i ett års tid och sen själv trappa ner på medicinen. Så men det är ju inte heller en, alltså det är ju verkligen ett bevis på hur sjukt det är. Jag menar, du kan ju inte ge en så otroligt deprimerad människa som inte har varit insjuknad tidigare heller lite medicin och sen så är det bra. Alltså, för man vet ju att det inte är löst. Alltså så här, det vet man ju. Jag menar, medicin är ju inte, medicinering är ju inte målet. Så. Utan det är ju bara en lösning för att kanske nå en person som inte är, inte klarar av livet. Så. Med sådana exempel. Så det är ju, ja, gud. När jag själv mådde jättedåligt och det man också inte heller kunde, man bara var så stressad så det fanns inte överhuvudtaget. Kunde inte resa med sängen, kunde inte, någonting i hela världen. Liksom, kunde inte tänka en enda tanke utan att jag fick panik. Och hade ju också så här, ja men kanske inte så här att jag ville dö liksom, men jag vill ju inte leva heller. Alltså så. Åkte in och då fick jag träffa någon sjuksköterska först. Han var jättetrevlig. Sen så fick jag träffa läkaren och liksom berättade hur jag mådde och hur jag hade levt senaste tiden som, ja, är helt sjukt. Liksom. Och det han säger då är att, ja men här du kan, ja jag skriver upp dig för det, men det kan ta upp till 3 månader innan man får hjälp. Så då var väl jag lite såhär, vad gör jag nu? Liksom, vad gör jag idag? Liksom, så. Och då gav han mig lite Terralen som är ett såhär, ja, typ antihistamin. För att jag vill inte ha några benzo, det finns antingen benzopreparat eller antihistamin.
Som är ångestdämpande.
Ja, precis. Eller ja, lugnande, lite lugnande så. Och antihistaminerna är ju inte beroendeframkallande, men de är ju, gör ju att du blir otroligt trött. Alltså så om du inte var trött innan så blir du garanterat trött efter det. Så fick jag, ja, med några rör så man får en liten vätskeform. Och sen säger han att, ja men var det något mer du ville? Eller så, eller är det något mer du undrar över? Så. Och då sa jag återigen, men vad gör jag imorgon? Så här, ska jag gå till, alltså vad ska jag göra? Och då säger han, ja jag tycker att du ska gå till jobbet. Det är ju, annars blir det så här, lätt att man är hemma och ältar saker. Så. Och då pratar du alltså med en människa som inte kan, jag menar jag åkte ju in igen efter det. Så. För att det, ja, vad skulle jag göra liksom? Bodde hos min pappa i 5 dagar och, ja men gick inte upp ur sängen så överhuvudtaget. Och sen så är det ju inte alla människor som för det första åker in ens en gång. Alltså bara det är ju ett steg att erkänna att man inte mår bra. Det är jättesvårt, alltså jättesvårt. Och att ge, att någonstans, för det känns ju som att man ger upp. Så, att man så här, men jag klarar inte att ta hand om mig själv längre. Jag klarar inte av att, ja, så. Och det är jättesvårt att och göra det, tror jag. Så att man då söker att åka in en gång till, det tror jag de flesta inte heller gör, särskilt om någon talar om för dig som är läkare att så här, men vadå, kan ta lite sån här och sen så kan du gå till jobbet i princip.
Vad gjorde du?
Jag åkte in igen som sagt 5 dagar senare så. Och sen så träffade jag, som tur var då, en bra läkare, men då var det nästan så att jag fick inte överdriva det. Alltså för jag mådde ju otroligt, otroligt, otroligt dåligt. Alltså som sagt, jag kunde inte resa mig ur sängen. Det tog jättelång tid innan jag kunde. Jag blev trött. Alltså allt ljus gjorde ont, allt ljud gjorde ont. Allting var bara, det enda jag ville göra var att sova. Jag sov liksom, men 25 timmar i sträck utan problem. Alltså så. Men, Och då åkte jag in en gång till och träffade en annan läkare som faktiskt var bra, som såg det. Men som sagt, då fick jag ju... Ja, inte överdriva, men jag fick väl säga att så här, ja, men för att jag visste ju då att det var de två frågorna. Så. Och var väldigt rak i när han sa, har du försökt ta livet av dig? Ja. Så, även om det inte är helt sant, så för att få hjälp.
Det är lite sjukt. Men vad la de in dig? Vad hände?
Ha?
La de in dig eller vad?
Ja, exakt. Då la de in mig. Ja, och så. För att han var väl någonstans, jag ville inte lägga sig in. Så var väl han såhär, men lägg in dig för att då går det fortare till så att man får ja, terapi. Eller till så att man får ja, en psykolog. Man kan ta helt enkelt.
Och hjälpte det?
Alltså själva, alltså nej, det är ju ett skämt. Alltså det var ju verkligen ett, jag vet inte jag hur det är på andra ställen. Eller andra ställen man kan lägga sig in. Men jag menar, där var hoodie, alltså det var ett skämt på riktigt. Det är som ett litet fängelse. Sen finns det ingenting att göra överhuvudtaget. Och det är liksom så okompetent personal att det är pinsamt. Jag menar, det är människor som inte har en aning om psykisk ohälsa. Alltså undersköterskor som inte... De kan inte ett skit eller vårdare. Jag vet inte om de har en utbildning. Jag har ingen aning. De kan ingenting överhuvudtaget. Så.
Vad hade du behövt som inte fanns?
Alltså det finns ju, för det första så finns det ju ingenting att göra. Du har bara en sjukhuskorridor med, ja, det finns lite soffor, en tv, lite tidningar, ett kök. Det finns inga, alltså det finns ingenting. Sen får du gå ut två gånger per dag typ, i princip. Så här, det är ju vissa tider så ska man gå ut med ja, vårdare runt sjukhuset så, i princip. Det fanns inget, för jag kommer ihåg att jag gick ut på en promenad och så träffade jag någon annan som var inlagd. Och vi pratade lite och så var jag såhär, men gud, ska vi spela ett spel? Så här. Bara, ja, men det gör vi. Kommer in, tittar i hyllan och det finns inga spel, det finns bara pussel. Och det är, alltså så här, det är ju så sjukt att man, det finns inte ett, det finns bara pussel. Det finns typ 50 pussel. Ja, får väl lägga ett 1000-bitars världskartepussel istället liksom, som ett annat psykfall. Men jag menar, är man inte psykiskt störd när man börjar med det, så är man ju garanterat det efteråt. Så man sitter där med liksom 150 blåa bitar och bara, det här är bara, ja. Men jag menar, kompetent personal för det första liksom. Men det var en, gud, det här är så hemskt att jag vet inte vad jag ska tillväga. Men en annan tjej som var inlagd där som var, hon hade så svår anorexi att hon, eller förmodligen, jag pratar inte med henne, men vad man kan döma av hon såg ut, att hon satt i rullstol, alltså hon var så smal att hon inte kunde gå längre än så. Och när hon åt så var väl det, kan jag tänka mig, det men något av hennes jobbigaste del på dagen. Så hon drack någon sån här näringsdryck och skulle äta någonting annat. Och då var det alltid en vårdare som satt med henne när hon åt. Och det tog väl kanske 1,5-2 timmar varje gång hon skulle äta. Och då sitter den här människan bredvid. Alltså så här, och det var inte bara en gång det hände, utan flera gånger det hände. Och inte ens pratar med henne överhuvudtaget. Sitter och håller på med sin telefon. Sitter och ja, bara typ vaktar henne när hon sitter där. Alltså vem gör så? Och då är det ju bara för att man inte har... Man vet inte vad det är man håller på med. Alltså så, man vet inte... Alltså dels kanske det är människor som inte ska jobba inom vården överhuvudtaget. Men sen också att man inte har någon... Man har ingen aning om hur man ska hända i restriktionen helt enkelt. Men det sitter en människa som är så pass sjuk och i hennes... Hon käkar inte, liksom. Alltså så här, så. Och sen så... kan man inte ens visa den lilla respekten att sitta med på riktigt. Så. Nej, sjukt.
Men nu... Idag, ja. Du sitter här, ja. Du mår bra, du strålar. Skulle du säga att det är din egen förtjänst att du mår bra idag?
En kombination, alltså så här, att jag har bestämt mig för att må bra också. Men sen har jag haft otroligt mycket vänner, moster, alltså såhär, det ena och andra, men som verkligen har funnits där för mig och har hjälpt mig. Alltså så här, annars vet jag inte vad jag hade gjort. Så, det är verkligen inte.
Vad är det bästa du vet?
Och skratta, tror jag. Eller? Är det det?
Ja. Gör du det mycket?
Ja, det gör jag. Faktiskt. Varje dag skrattar jag. Gud, ja.
Vad gör dig glad då?
Vänner, alltså, ja. Humor, såklart. Humor i vardagen.
Men nu ska du alltså iväg på en resa här. Kan du berätta bara lite? Hur ser den här resan ut?
Ja, vi ska ju åka till Australien till att börja med. Som alla andra som ska förverka själva. Jag och min kompis Henrik. Så. Och sen ska vi köpa en bil som Henrik ska köra. För att jag lyckades inte ta körkort under den här tiden. Men eftersom att jag har utvecklat så himla mycket som människa senaste tiden, så är det okej. För att jag kunde inte veta att jag inte skulle klara av det. Så det gör ingenting. Jag får ta upp det när jag kommer hem.
Bra.
Ja. Jag tänker inte slås ner av att jag kuggade. Så vi ska köpa en bil. Ja, åka runt i den. Okej, han är australienare, Henrik. Så att, ja, resa runt där. Åka till Bali. Komma tillbaka igen efter en månad. Resa runt lite till. Och sen så har vi, ja, alltså det finns ju så mycket där att det är helt otroligt omkring också, ställen man vill åka till. Alltså Hawaii, Filippinerna, Fiji, Nya Zeeland. Alltså det vissa kan göras hur långt som helst. Så att vi får se helt enkelt vad som händer. Låter resan välja vår väg kanske.
Vad har du för förväntningar?
Jag har inte jättemycket förväntningar så. Jag vet inte riktigt vad jag har aldrig. Jag har aldrig gjort någonting sånt här i mitt liv. Så jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Men det är väl att vara fri liksom. Att faktiskt kunna leva för dagen och bara må bra, koppla av, se fantastiska saker och göra precis vad man vill hela tiden. Alltså så här, bara den grejen att du har en bil och kan åka var du vill, när du vill. Så. Och ha hela sitt liv i den bilen. Det känns fri.
Hedda Berglund, det i dagens avsnitt pratade med min vän Linnea Johansson. Hon befinner sig just i denna stund på Bali och hon hälsar att hon mår som en dröm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat även denna gång. Ha det jättebra. Hejdå!